Varför ska vi bry oss om en schweizisk fransk 1700-tals filosof som Jean-Jacques Rousseau idag?
No, för att han naturligtvis har satt bestående avtryck i vårt tänkande och i vår idéhistoria. Naturligtvis.
Därför för att han är en människa som lever som om det inte skulle finnas några samhälleliga normer som man behöver bry sig om överhuvudtaget. Ingenting kan stympa ens frihet, och det här tänker jag att det är ett ideal för oss alla. Samtidigt är så kontrollerande och hemsk.
Här hörde vi först Lasse Garoff och sedan Sebastian Bergholm, och själv heter jag Marit Lindqvist. Och för egen del så tycker jag att Rousseau verkar ha en hel del intressant att säga oss idag om hur vi låter oss styras av kommersialismens lagar. Hur vi säljer ut vår frihet i utbyte mot lyx, tingeltangel och trams, som Tatjana Brandt uttrycker det i sin nyutkomna bok om Rousseau. Och i dagens avsnitt av Kulturpodden ska vi grotta ner oss i Jean-Jacques Rousseau, och vår guide på den här resan är litteraturvetaren Tatjana Brandt, som har skrivit vad man kanske kan kalla en litterär biografi över författaren, filosofen och kompositören Rousseau. Och den här boken heter Drömmaren Rousseau, eller om frihet, fantasi och den omöjliga konsten att leva i ett samhälle. Och i sitt förord så konstaterar Tatjana Brandt att Rousseaus författarskap känns mer och mer angeläget för henne i och med att tiderna blir mörkare. Så frågan är vem Jean-Jacques Rousseau var. Och jag undrar, Lasse, om du kan berätta för oss det vi behöver veta innan vi går vidare med snacket.
Ja, han föddes 1712 i Genève, som är en sådan protestantisk stadsstat just vid den tidpunkten. Och han är ju väldigt samtida med den här tankeströmningen som kallas för upplysningen. Och han har en jättekonstig sån här, får vi veta, kringflackande uppväxt. Och så hamnar han till slut i Paris, där han slår igenom med sin, det som kallas för hans första avhandling, som handlar om huruvida vetenskaperna har gjort människan godare. Och det tycker han då alltså inte, utan tvärtom. Han säger att människor föds goda, men att samhället gör oss onda. Nå, vad är upplysningstiden då? Det är alltså den här tiden just på 1700-talet ungefär, när akademier börjar dyka upp på olika håll i Europa. Och de är liksom sådär sällskap för naturvetenskaplig forskning och empiri och sånt här. Och de kommer i motsats till universiteten, som ju var gamla utbildningsinstitutioner med rötter i medeltiden. Och där var kunskapen rotad i sådana gamla auktoriteter och Aristoteles och kyrkofäderna och allt möjligt sånt här. Bland annat Jörg Henrik von Wright skriver om det här i sin bok Myten om framstegen. Och det där, akademierna sysslar alltså just med sådana fysikaliska och kemiska experiment. Och grejen var att istället för den där gamla auktoriteten så började man ställa frågor direkt till världen. Och grejen var att man kunde sätta upp sådana experiment, de formulerade experiment som vem som helst kunde upprepa, och så kunde man se själv vad som hände. Och det här var det där sättet att bygga den där nya auktoriteten i akademierna. Och det är ju det som vi idag kallar för den vetenskapliga metoden. Och filosofen Immanuel Kant beskrev upplysningen som människans utträde ur sin självförvållade omyndighet. Och omyndigheten är det att man inte kan göra bruk av sitt eget förstånd utan någon annans ledning. Och von Wright beskriver då den här världssynen som att människor kommer att samla på sig mer och mer kunskap utan begränsningar på ett sätt. Och det där tankefelet är liksom att den här rationaliteten också på något vis kommer att göra människor godare. Att upplysningen också är en moralisk upplysning. Och det är ju här då som Rousseau kommer in, för att han deltar i en essätävling som arrangeras av Akademin i Dijon om huruvida vetenskapernas och konsternas återupprättande har bidragit till sedernas förädlande. Har rationaliteten gjort oss godare? Och Rousseau beskriver en sådan scen när han är på väg att gå och träffa sin kompis Diderot, som sitter i någon slags husarrest i ett slott. Under den där långa promenaden på väg att träffa honom så läser han om den här tävlingen i en tidning, och sen så blir han som slagen av blixten när han inser att det här är hans kall, och så skriver han den här fantastiska traktaten där han hävdar med kraft att nej, rationaliteten och moderniteten har inte gjort oss godare alls. Och han är ju på sitt sätt framsynt där också. Han blir känd för en sån lite tillbaka till naturen kungstanke. Och som Brandt konstaterar i den här ljuvliga boken så är han ju inte alls konsekvent i sitt tänkande, så det är lite svårt att säga att vad han tycker om det ena och det andra. Men han blir just det här att människan är god i naturen, och han blir lite sådär, han blir känd också för en sån här fantasi, kanske man kan kalla det, om den edle vilden. som är inspirerad av sina befolkningar som europeer har upptäckt runt om i världen under sina upptäcktsresor. Den här edla vilden som lever det där riktiga livet på något vis ensamma i skogen. Och i motsats då till skotten Hobbes som sa att förhistoriska människors liv var nasty, brutish and short. Och så har Rousseau också tankar om barnuppfostran som har fått väldigt, väldigt stor betydelse på senare tid. Och tankar om att hur barn ska växa upp i frihet och att det är något värdefullt med det här att få vara barn. Och man ska inte så tuktas och disciplineras in i en vuxenordning.
Mm. Tack ska du ha, Lasse, för den ja. Grunden som du gav. Har du något att tillägga?
Nej, förutom att då, Dijon producerar annat än senap. men det är ju spännande med Rousseau och på något vis att mycket av de stora frågorna som låg i tiden, att han verkar ha någon slags sådär känsla för dem och verkar också ha haft förmågan att skriva vettiga texter om de här frågorna. Vi får väl kanske liksom snacka lite mer om den här Tatiana Brandts bok som jag också upplever som ljuvlig, men den bild av Rousseau som man får är delvis, tycker jag, av en människa med så mycket komplexiteter och problem att det är så där helt omöjligt att tänka sig att han ska skriva en vettig tanke, men samtidigt det är väl så där som människor är, otroligt komplexa och tvetydiga, att vi kanske ibland när vi tar oss an biografier eller så vidare också, det är lite sådär rätlinjigt att de föddes här, de gjorde det här, studerade där och så skrev de det här och det hade den här betydelsen. Men
den första tanken ger följande tanke och så utvecklar de sitt tänkande genom många verk och så här.
Jo, men så där är det ju inte alls med tänkande. Nej, egentligen, precis. Men man har den bilden på något vis av att det är jätterationella processer och så vidare, men ibland är det kanske en samling av passioner och lidelser och liksom tankar och ja, alla trådar som finns i en människa. Men bara sådär som en kort grej. Mm. Jag talar säkert gärna lite mer om det senare. Men
du ska få återkomma till det. Ja, jag tänkte först att vi skulle gå in lite på Tatiana Brandts bok och vad hon vill med den här texten och hur hon närmar sig sitt ämne. Hon skriver där i förordet att hennes målsättning är att varva ett slags kärleksfull inlevelse med mer reflekterande partier. Och att hon då vill teckna Rousseaus liv och tillåta sig att drömma fram honom och låta hans unika personlighet lysa och hans samtid veckla ut sig. Men att hon också vill se den litterära texten och läsa den. Och här inledningsvis så beskrev jag Tatiana Brandts bok som en litterär biografi över Jean-Jacques Rousseau. Men jag undrar hur ni skulle beskriva Tatiana Brandts sätt att skriva och hur hon närmar sig sitt ämne. Hur närmar hon sig Rousseau?
Alltså jag tycker den här boken är jättespännande för att hon, det liknar på många sätt inga färdiga riktigt former. Därför att hon dels handlade ju om hur hon själv läser de här verken. Hon närmar sig inte dem som en filosof ur något sånt här filosofiskt perspektiv, utan hon närmade sig dem som ett slags litteratur. Mm. Hon läser dem nästan sådär könlitterärt, vilket jag tycker att det är hemskt spännande. Och på samma sätt som Tatiana Brandt har ju skrivit flera böcker tidigare som handlar om hur hon har läst olika, för det mesta könlitterära författare. Och sen skriver hon fram på något vis de här jättefantasifulla, på något vis jätteeldiga tolkningarna av de här verken. Och i det här fallet så har hon dessutom läst mycket biografier om Rousseau, så här väldigt meriterade och faktatunga så här. Och där så ställer hon de där verkliga biografierna på ett sätt i kontrast till den här Rousseaus egen biografi som han skrev själv och som utgavs postumt och som heter Bekännelser efter kyrkofadern Augustinus.
Mm. Ja.
Och det där han på något vis fläkar ut alla sina skamliga sidor av sitt liv. Och hon hittar också de där stora skillnaderna mellan den där hans självbiografi och den här verkliga biografin. Till exempel tyckte jag det var ett talande fall där när han beskriver den här vandringen just för att gå och träffa sin kompis Diderot som sitter i husarrest, och när han får den här stora upplevelsen eller inspirationen att han ska skriva sin första avhandling, så han själv beskriver det som en sån där stekande het sensommardag när han sitter och flämtar under ett sånt träd. Och i själva verket så har biograferna konstaterat att det här var ju i oktober och det var inte alls en sån där, det var antagligen en sån där lite råkall höstdag när han färde sig. Men, och så tolkar hon just den där skillnaden mellan den här minnesbilden som han målar fram med den här dallrande hettan som ett sånt, på något vis ett sånt, en minnesbild, ett sånt psykologiskt tillstånd snarare än faktisk omständighet.
Ja, hon skriver ju någonstans att hon hittar ju inte på någonting, att allt som hon skriver finns belagt, att dels just det där att hon går tillbaka till Rousseaus egna texter och sen då jämför det med texter om honom eller sen då slår upp i olika källor för att verifiera det som han har skrivit.
Ja, hon gör ju en slags poäng av att inte göra litteraturvetenskap utan förhålla sig ganska fritt till texter, men ändå som du säger, fabulerar inte utan är jätte påläst, och det tycker jag är en dygd att hon typ har läst allt och satt sig noggrant in i alla Rousseaus texter. Jag läste lite Rousseau som ung och jag fastnade nog inte så där jättemycket för honom, men att i Tatiana Brandts ömma behandling så börjar jag gilla Rousseau mera och mera, och är faktiskt sådär jätteivrig över den här människan efteråt och tänker ibland att Tatiana Brandt kanske ska kunna ta som en nisch att just läsa olika slags klassiker och skriva om dem sådär ganska fritt och fantasifullt som någon slags intellektuell underhållning nästan. Mm. Det tycker jag att hon är bra på. Sen ska det sägas att något av det där hennes andra, alltså jag tycker om alla hennes essäböcker, men jag kanske inte fastnar lika mycket för alla författarskap som hon går in på, som jag gör för Rousseau. När hon skriver om Dostojevskis Idioten så gillar jag det också jättemycket. Men sen när något sådär 1800-tals brittiskt liv på landet skildras så har jag svårare att hänga med. Och jag funderar på det här just att hur mycket förhands... Alltså på sätt och vis är den här texten jätteförförande. Jag tänker mig att vem som helst med någon slags balanserat sinne och uppskattning för det goda kommer att tycka om den. Den är så pass kittlande och rolig och allt möjligt. Men samtidigt har ju den där, eller jag har inga skäl att ifrågasätta att de här framställningarna av det där brittiska lantlivet som jag just beskrev inte också skulle ha samma kvaliteter, utan ja, till exempel ni har ju recenserat henne och lyft fram just språkets det fina språket och så vidare, men av någon anledning så var det lite svårare för mig, och kanske det där bara är så att man ibland har någon slags kodning, någon slags intresse där man köper ett upplägg direkt, och jag hade inte någon svårigheter med att förstå varför man ska skriva någon slags bok om Rousseau, utan tänkte att det här är ju ytterligare ett bra exempel på hur det skrivs i svensk Finland, där många filosofer och litteraturvetare gör superspännande saker, så att bra grejer.
Mm. Ja, och det som jag tycker att det också gör den här boken ganska spännande, det där att hon skriver in sig själv i den och på något vis sitt eget perspektiv och förankrar sig själv i en sån här nutid, och som hon beskriver lite sådär svepande, och där är ju en massa saker som man kan känna igen från den här samtida vältsmärtsen, så tittar hon på den här Rousseau och hans tankar.
Ja, det där är spännande. Jag tycker kanske att språket bränner mest när hon skriver om Rousseau, de här grejerna. Sen när hon beskriver samtiden så är det lite krassare. Jag tycker att den här smärtan gör texten eller beskrivningarna lite rakare. Det kan vara då tingeltangel och marknadsskepticism. Alltså de här grejerna som hon lägger fram, det är lätt att hålla med och förstå vad hon skriver om, och också hålla med om att det här är problem, det här är saker som gör världen sämre, men samtidigt så var det
kanske
inte
alla män på något
sätt. Ja, inte så nyanserade beskrivningar, så det var ändå lite kanske mer så där påminner om saker som man fläkar ur sig i text eller med kompisar i diskussioner, att de där nyanserna kanske ska kunna vara lite annorlunda på något sätt. Och sen finns det ett slags vi där. Hon skriver om att människor som tänker och känner kan inte göra annat än känna sorg, och hon beskrev det. Och på något vis uppleva att det här går inte att göra någonting åt de här sakerna. Men så där är det väl inte heller, utan det finns en massa människor som har samma smärta som utgångspunkt, men som för att bemöta den gör jättemycket olika saker. Frivillig arbete, kör bastugna till Ukraina och så vidare. Men jag vill inte ta bort, alltså att skriva och läsa och försöka förstå världen så där litterärt, det är ju också en sak att som man gör, och en jätteviktig och värdefull sak, så jag vill inte på det sättet säga att det är något som är dåligt med det, utan tvärtom supervärdefullt. Men det är spännande tycker jag med det där vi är där, för att hon kanske, och för mig skapade ett litet motstånd, jag känner mig lite så där utesluten ur den krets som hon så där ordagrant riktar sig till.
Ofrivilligt ingår kanske i ett slags kollektiv som du inte känner dig bekväm i kanske.
Ja, inte riktigt, för det är inte kanske riktigt, min smärta gestaltas inte riktigt så där, och sen kan jag förstås inte skriva lika bra böcker som hon. Så att det där, det kan ju också vara en förklaring, men så här tänker jag. Något intressant som händer där i det samtidsbeskrivande.
Ja, nej, jag tycker ju som du, Lasse, var inne på här också, att det är spännande hur hon för in sitt eget jag, som hon ju då tar till det här kollektiva viet. Men hon har, alltså det som jag tycker att hon är helt enastående på i svensk Finland är att hennes stil och hennes språk som på en gång är jätteskärpt och analytiskt, men ändå lekfullt. Mm. Och hon har ett väldigt stringent språk, men sen kan hon också kasta sig oerhört sårbar och öppen med sina frågor och farhågor och ifrågasätta allt möjligt. Sen kan hon vara oerhört passionerad samtidigt som hon är väldigt behärskad. Så att här, den här legeringen mellan det lärda och det lediga och lekfulla tycker jag att hon förmår ge uttryck för i sina texter, också i den här boken på ett väldigt spännande sätt.
Ja, och jag tänker mig att det finns mycket att plocka av när man läser igenom allt som har skrivits om Rousseau typ. Men att hon har en superbra känsla för detaljer, och själv så går jag nog igång på just när hon inte slarvar bort chansen att ta fasta på Rousseaus större eller mindre perversioner som börjar,
lustigheter
som börjar från barndomen och fortsätter sen, till exempel just som du, Lasse, sa, att han levde ett hade en märklig barndom i något skede, så det där placerades han hos någon prästfamilj med en kusin på landsbygden där han levde så där fritt och lekte med kusinen, levde nära naturen och så här. Sen i något skede skulle de få det där, hade de gjort någonting så att Rousseau skulle få smisk. Och då smiskades han av den här prästfru, men att fick någon slags det där...
han blev upphetsad.
Ja, någon slags njutning väcktes. En blandning av skam, hetta och begär. Och så skriver Tatjana Brandt liksom att det slut på det lustfyllda smiskande. Och barndomen löser alltså upp sig under den här prästfruns ovarsamma händer. Jag tycker det är ett jätteroligt sätt att på något vis skildra det här. Man kan tänka sig just den lilla Rousseau som lite stuvnar till där i knät.
Ja, men jag tänker också på den här bilden som man får av Rousseau. Alltså jag hade ju inte känt till särdeles mycket om Rousseau, måste jag ju medge här. Men just den här bilden av honom som person, att han verkar ju vara en väldigt dels hypokondrisk människa, väldigt osäker. Samtidigt har han kanske också lite hybris. För jag menar, han låter ju förstå att han kan nog skriva en opera så här, bara utan att kunna varken läsa eller skriva noter och vara nästan omusikalisk och så vidare.
Lite det här att han har ingen uppfattning om sina egna begränsningar.
Nej,
och det är det som är så skönt. Kanske man borde leva så där, men sen samtidigt är det ju bra med någon slags verklighetscheck så att man inte blir allt för megalomanisk.
Ja, men jag tänkte också på det här som du sa bara så här inledningsvis, att man förundras ju över hur han överhuvudtaget lyckades skriva ner några vettiga tankar med tanke på den bild man får av honom som totalt renons på sig själv och omvärlden.
Ja, på något vis en sån här brist på självdistans som är ganska förbryllande också, kanske befriande, jag vet inte. Men det är ju intressant det där att hans barndom är ju en sån serie besvikelser på ett sätt, att han liksom gång på gång sätts i sådana situationer där man försöker lära honom saker. Och varje gång man försöker göra det så misslyckas det totalt, därför att han har ett enormt motstånd mot den där undervisningssituationen, samtidigt som han sen är fantastiskt läraktig på egen hand och har ett sådant helt en fantastisk förmåga att söka sig fram till kunskap som han hittar på egen hand och som gör att han upptäcker alla möjliga sådana, att han har ett helt eget sätt att närma sig kunskapen och gör honom på ett sätt till en outsider som ändå kommer med ett helt eget sätt att närma sig till exempel musiken.
Ja, där tycker jag att Tatjana Brandts egen person kommer in på ett jättefint sätt, ska sägas, för att hon identifierar sig med det här sättet att ta sig an kunskap, att lära sig genom att på något vis driva omkring i världen och ha en uppmärksamhet mot saker och en lyhördhet och känsla för detaljer och så här. Och hon beskriver sin egen skolgång som ofta ganska olustfylld när det handlar om saker som inte intresserar henne. Men sen samtidigt den här lärdheten, hon är litteraturdoktor och så vidare också, att drivet kommer från saker som intresserar en. Och här tycker jag att både Brandt och Rousseau är en bra bild för vad lärande handlar om i det här PISA Finland, eller vad vi nu är.
Och sen det som jag tycker att det är så spännande med den här boken är hur hon tar fasta just på de här underliga spänningarna och motsättningarna inom den här Rousseau som person. Det som jag såklart själv som småbarnsförälder så där fick liksom gåshud av eller på något vis så här är att läsa om hur han lever ju ett sånt underligt
ett förhållande.
Ja, det är det man skulle beskriva. I alla fall så, han har en sambo och de är, av någon orsak så är de inte gifta trots att de nu inte kan leva utan varandra helt klart och de älskar varandra högt. Och det här är ju på något vis, de lever i synd. Och sen får de, är det nu 5 barn tillsammans och alla de här barnen tvingar han sin då sambo att ge bort trots att hon egentligen skulle vilja hålla dem. Och så hamnar de på något sådant här hittebarnshem som är sådana här helt fasansfulla anstalter där 80% av barnen dör innan de fyller 1.
Och det här verkar ju inte bekomma Rousseau i Brandts
beskrivning. Det här är nu bara någonting han har beslutat att de ska göra. Och sen ovanpå allt det här så hittar han på att han ska skriva en traktat om barnuppfostran. Det är liksom just de här grejerna som, och det att Brandt inte alls skylar för de här motsättningarna utan att se dem som, utan börja läsa dem som uttryck för hans personlighet och för den här människan och för hans tänkande. Det är det som jag tycker är intressant.
Sen är hon ju rätt solidarisk med den här Therese Levasseur, den här sambon, alltså på något vis visa på vilket sätt Rousseau-forskningen har förbisett henne. Där finns, tycker jag, en sån här, vad ska man säga, feministisk känslighet som jag tycker att det är fin och som kanske också tillför någonting då för till litteraturvetenskapen som, alltså trots att det inte är avsikten med boken att skriva vetenskap, så finns det, tycker jag, ett arbete här med att också se den här Rousseaus sambo i ett nytt ljus. Det tycker jag är fint på något vis.
Men du sa inledningsvis här, Basse, att du hade vissa invändningar som kanske handlar mera om att hur Tatjana Brandt kanske inte riktigt placerar in Rousseau i sin samtid och samtidens tankevärld på något sätt. Att här finns en brist på kontextualisering.
Ja, för att det där, ja, vi nämnde den här smiskningen när Rousseau var i de tidiga tonåren. Sen finns det anekdoter om hur han blottar sig, hur han och hans kompis egentligen förestår att de ska uppfostra ett barn till någon slags sexslav. Rousseau kallar det för en god idé. Sen går han till prostituerade, men ångrar sig, och bröstfixeringar och en massa märkliga saker.
Och det här var sånt som folk bara tydligen gjorde på den tiden, liksom, att det var inte...
Ja, folk bara gjorde det och då tänker man att det där, ja, det som du, Lasse, sa, att hur kom han att skriva alla de här viktiga verken, och det, frågan ställer nog Tatjana Brandt sig också, om han själv funderar när han tar in all den fakta han behövde för att skriva de här traktaten. Det sägs nog att det ordnades filosofiska samtal i något av de här hemmen han bodde, men på något vis är den här farten i den här boken så uppskruvad, eller sättet att återge äventyrer och så, att det inte riktigt finns plats för att kontextualisera vilka idéer som på djupet var i svang under den här upplysningstiden, riktigt vad man riktar sig, till exempel de här sakerna som du, Lasse, berättade i den här inledningen, att man förstår ändå inte riktigt den här världen, även om den antyds och nog så det finns mellan raderna och ibland på raderna. Och jag tänker att det här Rousseau som en sån här märklig hypokondrisk, sinnlig varelse, otroligt problemdrabbad.
Socialt hämmad.
Hela den här grejen tycker jag blir ännu mera kittlande och magnifik om man vet vilket inflytande han faktiskt hade på filosofin. Och det här är en sak som lämnas bort i den här boken, och jag skulle säga så här att litterärt är det rätt. För nu kommer jag att rabbla upp lite saker om man skulle föreställa sig att skriva in den här typens fakta i en så här flytande och flödande och prunkande berättelse, så skulle det bli sämre. Är jag säker på. Men jag tänker ändå att det kan finnas något skäl att säga lite om Rousseaus filosofiska arv. för att det blir ännu knasigare, tänker jag. Så att ni får stå ut lite här. Alltså. Rousseau, det där... Ja, han är känd för sin natursyn, en sån här idé om ett naturtillstånd där människan vandrar omkring, har medlidande mot andra, får sina behov uppfylld, inte sjuk, bryr sig om varandra, alltså inte alls är i strid med varandra, som den här Thomas Hobbes menar. Och han har en ganska sån här grundgod syn på människan. Det som Rousseau enligt forskning så att säga hittar när han själv vandrar omkring i skogarna var sitt jag. Och det här låter ju vagt, och att följa upp vad det här jag är kanske ännu svårare. Men det här jaget inspirerar till exempel Immanuel Kant, som också nämndes, alltså egentligen upplysningens kulmen, en tysk filosof, inte fransk. Och Kant lär ska haft någon slags byst eller något liknande av Rousseau hemma hos sig. Så att Rousseau och David Hume var de viktiga typerna för Kant. Och Kant är nog kanske den viktigaste filosofen sen för resten av de 300 senaste årens viktigaste filosof. Och det som Kant ägnade sig åt var frågan om säker kunskap. Ända sedan antiken har människan på något sätt funderat, vad kan vi på riktigt veta? Bedrar våra sinnen oss, och innebär det inte att vi alltid svävar i någon slags osäkerhet? Och Kants idé var på något vis att det är vårt förnuft som på något vis, och hur det är uppbyggt enligt sina kategorier som tid eller orsak, verkan, sådana saker, att kunskapen om världen formas efter hur vi på något vis är uppbyggda. Och det transcendentala jaget, det var det som på något vis hade alla de här, eller det var sete för de här olika egenskaperna. Det här transcendentala jaget, så det hittar han egentligen i Rousseaus jag, för att det var ett universellt jag, ett jag som alltså gäller i alla samhällen. Det är inte tidsbundet, kontextbundet eller historiskt någonting, utan det här är säkert så här, analyserar Kant fram. Och sen färdas det här jaget genom århundraden av tysk och fransk filosofi nästan fram till idag med olika invändningar och olika nyanser. På sätt och vis hittar Rousseau den mänskliga naturen, eller människan, eller den moderna människan där i skogen i sitt jag. Okej, det här skulle bli ännu mer komplicerat än så, men kanske poängen är just att i och med Rousseau och Kant så hände någonting i Tyskland och i den tyska filosofin och romantiken, där man började undersöka det här jaget och kunskapen och smakomdömen, moral, konstsyn. Och den här linjen är nästan obruten till idag. Och jag skulle säga att det verkar som att Rousseau är en slags jätteviktig källa för det här. Och jag tycker att det är helt svindlande att den här halvknäppa typen på något vis hitta på någonting som ledde till alla de här hyllmetrarna av otroligt teoretisk, svårbegriplig, dunkel, tung, kraftig, omvälvande filosofi. Så att, och jag rabblar upp allt det här för att jag tycker det är ännu mer ett underverk när man vet det här. Och det kanske man inte riktigt får i den här boken. Det skulle inte ha blivit en bättre bok att skriva om de här sakerna. Men den här kunskapen är viktig för att uppskatta vad Tatjana Habrant har gjort ännu mer.
Och jag kan ju nämna att det där, också den här tanken om den där ädla bilden, fast det låter som en sån här lite konstig fantasi just, så är det intressant att på något vis historisk forskning numera på sätt och vis ger Rousseau rätt. Alltså. Jag tänker på den här Harari, den här berömda historikern som skrev den här storsnackisen som heter Sapiens, A Brief History of Mankind, som kom här för några år sedan. Så han konstaterar just i den här boken att övergången från jägar-samlarsamhällen till jordbruk var i själva verket en ganska destruktiv sak för människor. Om man tittar på människors individuella liv, att befolkningen ju växer, men med det här jordbrukslivet så kommer det mycket elände och just så här ensidig kost och brist, och de blir utsatta för svält och sjukdomar på ett helt annat sätt. Och framförallt alltså våld och revir och alla möjliga sådana saker som vi känner igen idag, och med ett sånt här aggressiva klansamhälle. Och ett större behov att disciplineras in i arbete. Och ett ensidigare liv. Och när de här jägar-samlar-gruppen hade på något vis en mycket större frihet att röra sig. Men så att på många sätt så har alltså forskningen givit honom rätt. Enda skillnaden är att människor är kanske inte så där isolerade som Rousseau beskriver dem, som ensamma i skogen.
Sen tänker jag också att något annat har gett Rousseau på sätt och vis rätt, om man tänker just att hans förhållningssätt till upplysningen och den rationalitet som på något vis tog fart i och med den, inte helt så där entydig. Alltså, och speciellt efter andra världskriget har ju många teoretiker inom kritisk teori och Frankfurtskolan och allt det hette var det jättekritiska till just det här liksom västerländska rationalitetsidealet. Och man har ju till exempel sagt sådant som att det var också förnuftet som på något vis organiserar förintelsen och alla sådana här saker, att förnuftet, trots att det är en framgångssaga på många sätt, är också någonting som man måste vara väldigt försiktig med och se när det leder människan fel. Och, ja, du nämnde ju von Wright, han har ju skrivit populärt om på vilket sätt förnuftet leder människan fel, eller på något vis att vi flyger för nära solen och kanske bränner vingarna av oss. Och så här, så det där är ju, tycker jag, en slags kritik som också på något sätt har att göra med Rousseau, för att han hade någon slags sån här feeling för hur samhälle och konvention leder oss bort från ett sätt att leva där vi kan vara lite lyckligare genom att, ja, behandla varandra medmänskligt och medkännande och så här.
Mm. Ja, just det här, hans vilja eller hans sociala fobier som ledde också till att han ansåg att social fåfänga och kapitalismens makt över människan är av ondo. Och han pratar ju mycket om det här, att fast det inte finns belagt någonstans att han skulle ha sagt det, men att vi ska tillbaka till naturen. Men det var ändå den tesen som finns i hans verk där. Och han skriver någonstans i bekännelserna också att klimat, årstider, toner, färger, mörker, ljus, element, födoämnen, buller, stillhet, rörelse, lugn, allt inverkar på vår organism och därigenom på vår själ. Och då med tanken om att i naturen så då kan vi hitta den där ron och den där själen och det där lugnet och den där lyckan och den där friheten. Så nu tänkte jag så här avslutningsvis, eftersom Rousseau konstaterar att naturen är vår källa och i olika sammanhang så förespråkar han då en återgång till naturen och att vi endast i naturen bortom civilisationens bojor och konstgjorda sociala sammanhang kan vara fria och lyckliga. Så undrar jag om ni håller med om det här. Är ni mera något av en sån här stadinkundi eller en tvättäkta lantis?
No, jag är ju definitivt en stadinkundi. Alltså. Jag tycker, i motsats till många, eller kanske Rousseau, så är jag ju inte rädd för sociala situationer och jag upplever ju inte att jag är friare ute på landet, utan tvärtom så upplever jag det där att mänsklig frihet också kan konstrueras inom de här, liksom, andra människor skapar en större frihet för varandra och det är nya liv som blir möjliga och det är andra saker som blir möjliga att uppleva och se och leva som, helt enkelt. Så jag tycker att städer är fina.
Du är alltså fri inom staten, som Hegel sa.
Det kan hända.
Det kan hända. Jag skulle säga så här att jag tänker väl lite som Lasse. Ibland när jag åker snowboard i någon sån där skog, i någon fjäll, så känner jag mig så där fri. Men sen å andra sidan behöver jag den tillverkade snowboarden, jag behöver de där liftarna som drar mig upp på berget och jag behöver en massa utrustning som på något vis är produkten av ändå ett så här industrialiserat liv för att kunna röra mig på ett sätt som ger den där kännbara känslan av frihet. Sen när jag bara i skogen och på något vis borde klara av någonting så är jag helt vinklippt. Så att jag är väl också mer av den där stadsbon. Ja, hur är det själv, Marit?
Jag skulle nog säga att jag är mer så här ett barfota barn i livet. Som nu då förhoppningsvis inte har tappat det där ordet och papperslappen, för att nu anspela på en dikt av Nils Ferlin här. Men jag skulle bara vilja avsluta med en liten smällkaramell, ett underbart citat av Rousseau själv på tal om det här med hans sociala fobier och hur han sökte sig till landsbygden. Och det lyder så här. Jag var så trött vid artificiell trädgårdsarkitektur, springbrunnar, versåer, blomparterrar och vid de ännu tråkigare människorna som förevisade allt detta. Jag var så utled på broschyrer, klaverklink, ombrepartier, knutar, krystade kvickheter, fadda koketterier, små sirliga pratmakare och stora lysande supéer.